Ja, då ska vi gå vidare här med våra pusselbitar och vi kommer fram till pusselbit nummer 4, det stora avfallet och Babylon. Det tog ett tag när jag upplevde sanktion från himlen och ge mig på den här sista pusselbiten. Det här är ju ett ganska tragiskt ämne som smärtar Guds hjärta. Att människor vänder honom ryggen gläder ju honom speciellt inte. Gud kommer att varna oss genom sina språkrör i den här tiden för det stora avfallet på olika sätt, det är jag övertygad om. Ljuset kom ju till de 7 församlingarna i Uppenbarelseboken och de har ett frivilligt val att välja väg, att lyda det ljus som kommer. Och lyder de ljuset som kommer så kommer alltså att nåden och det ljuset att öka. Medans om man inte lyder så kommer mörkret och världen att ta över istället. Vi kan läsa i Uppenbarelseboken 18 och 23 om Babylon. Som jag tror är ett stort religiöst system. Som vi kanske nu ser början på. Men i alla fall så står det där. Och ingen lampas sken ska längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän. Ty genom sin svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga. Och av alla som hade blivit slaktade på jorden. Lampas sken. Och ljudet av brud och brudgum. Här är det tomt på allt vad ljus och liv heter. Och det tyder på att i denna världskyrka som är här så har hans folk dragit ut. Och redan innan här så kom ju ropet till Guds folk. Drag ut ur Babylon så att ni inte gör er delaktiga i hennes gärningar. Så att ni får ta del av hennes synder. När vi är inne på lampas sken så kan vi gå vidare till 1 Johannes 6. Det är en konstig inledning jag har fått, tror jag, att tala om. Men vi måste börja från grunden och då börjar vi med ljus. 1 Johannes 1, 6-9. Om vi säger att vi har gemenskap eller delaktighet med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi delaktighet och gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Det här talas om blodets kraft att rena. Alltså det Jesus Kristus har gjort på Golgata kors, det blir vår del om vi ödmjukar oss och vandrar i ljuset. Och då ska vi citera den kända bibelläraren från Kina, Watchman Nee, som säger att synd singularis sitter i vår personlighet. Det bor i köttet, säger Paulus. Medans synder pluralis är de gärningar som kommer ifrån den personligheten. Synder skall förlåtas medans synd måste renas. Alltså samma Gud som förlåter dig och mig våra synder, han renar oss också ifrån synd. Och när jag kom ifrån missbruket så var jag ju väldigt skadad. Och en natt på Linneahuset, på rehabiliteringshemmet där, så tittade jag över mitt liv och Och jag kände mig så totalt värdelöst att jag hade misslyckats i allt. Och jag såg nästan inget hopp. Och då kom det ett bibelord till mig. Och jag vill dela med mig det här, för jag tycker det är så starkt idag när vi ser det i ljuset av blodet här. Han, psalm 103:3, han som förlåter dig alla dina synder, det står pluralis, och botar alla dina sjukdomar. I 1917 års översättning så står det, han helar alla dina fel och brister. Där har vi alltså ordet, eller meningen med just synd, singular. Det sitter alltså i din personlighet, det sitter i ditt kött. Och det måste renas, och nu lovade Gud mig att jag som har förlåtit dig dina synder, alla dina gärningar också, jag ska ta hand om din personlighet och hela den. Och då menade Gud att de tankarna som jag då tänkte om mig själv, de var inte Guds tankar, utan de kom från min förvridna personlighet. Och de tankarna behövde renas. Och nu är det ju nästan 20 år sedan, så nu kan jag ju förstå att så var ju fallet. Gud har helat min personlighet. Att jag tänker inte om mig själv som jag gjorde då. Det här, det ges ju dig och mig som ett löfte i tro. Och vad är tro? Och i Hebreerbrevet 11, vers 1-2 kan du läsa om att tro handlar om en överbevisning om det som vi inte kan se. En överbevisning om det som vi inte kan se. Det handlar alltså om ett ljus. Och när det ljuset kommer till oss, då lyder vi. Du kan se samma sak i Apostlagärningarna 5. Där kommer ett av de viktigaste bibelorden. Jag vill du ska skriva upp det här, för det här kommer du ha nytta av i dina bibelstudium. Då står det där ifrån Apostlagärningarna 5, så står det om att lyda Gud. Från 5:29-32 så står det mycket om att lyda där. Och det ordet för lyda, det innebär att bli överbevisad av en konung för att lyda honom. Och det gör att vi kan likställa agapekärlek, tro och lydnad genom det här ordet. Och där står det att den som lyder honom, han får ande och liv, alltså pågående form. Han får ljus, mer ljus ifrån Gud. Och mer ljus ifrån Gud betyder ju alltså mer rening i ditt liv. Han helgar oss och han renar oss. Så synd som inte renas, det handlar ju om otro. För otro, det handlar ju om att inte böja sig under det ljus, alltså, som vi får av Gud. Och det här, det kan vi se om vi läser Johannes 16:8. Där står det så här, Jesus säger: och när han kommer, alltså den helige ande, då ska han överbevisa världen, kosmos, de som är i en annan ordning, alltså de olydliga, om synd, singularis, och rättfärdighet, om dom. Och där står det att synd är att de inte tror på mig. Alltså, tro, vad var det vi sa om det? Att de inte, alltså, ödmjukar sig under det ljus som kommer ifrån himlen. Så tro är att underordna sig det överbevisande ljuset som kommer ifrån anden och som lyser upp ditt och mitt hjärta. Det är totalt omöjligt för en människa att på egen hand bli renad ifrån synd. Det är Herrens verk, och det sker genom tro, genom Guds eget ljus ifrån himlen. Vad innebär nu reningen från synd singularis? Ordet kommer från GT. Förlåtelsen från synder pluralis handlar om en juridisk dom ifrån himlen som överförs från Gud, domaren, till syndaren. Medans reningen från synd, din personlighet alltså, handlar om att någonting sker med oss, alltså själva personligheten som synden har förvridit. Och det här sker ju också genom Golgata kors. Alltså blodet som renar från all synd. Man skulle kunna säga att det helar också ifrån all synd. Och det står ju i Jesaja 53 att genom i hans sår är vi eller blir vi helade. Och då handlar det alltså om hela människan, både ande, kropp och själ. Han tar alltså inte bara hand om dina synder, pluralis, och förlåter dem ifrån himlen. Han kommer också in i ditt hjärta och han tar hand om dina och mina tankar. Det handlar alltså om att bli renad från all orättfärdighet och ifrån alla syndens förvridna tankar i oss. Genom att Guds överbevisande ljus får komma in och lysa upp i våra hjärta. Och det som händer då, det är att kraften från Jesu fullbordade verk på Golgata blir en verklighet i ditt och mitt liv genom tron. Vi blir överbevisade om att det är sant det Jesus har gjort på Golgata. Och vi får ett förvandlat hjärta genom Gud, alltså genom hans reningsprocess. Och jag tror det står i psalm 51 så är det David som säger att Gud skapa i mig ett rent hjärta. Paulus han beskriver det här i andra Korinthierbrevet 3. Kapitel 3 och 4, att ljuset strålar ifrån Kristi ansikte. Det lyser upp Paulus hjärta och det renar från allt så att Kristi kraft kan bo där. Och det gör det, säger Paulus, bara därför att han har överlåtit allting åt Gud. Hans hjärta har vänt om, han har avlagt alla dessa täckelser och bli något och allt det här som människor ser efter. Då sker undret att Gud renar vår personlighet. Han förändrar oss. Så både förlåtelsen och reningen sker alltså på blodets grund. Vad Jesus har gjort för dig och mig på Golgata. Det börjar med en juridisk dom innan reningen sker i vårt hjärta. Om vi inte underordnar oss detta överbevisande ljus som kommer till oss, så sker heller inte den juridiska domen in i våra liv. Vi kommer alltså då att bli kvar i mörkret. Och det här är ju precis det som sker med när ordet i såningsmannen hamnar på vägen. Och då står det att när vi inte förstår eller tar emot det här, då kommer Satan direkt och stjäl det här för oss. Det är inte meningen att du i egen kraft ska hålla hela Bibeln, utan det Jesus talar om är det uppenbarade ordet som vi ska vakta på och hålla. Det är ordet som kommer till dig och mig genom andens ljus som vi ska vakta på. Det är det överbevisande ljuset vi måste underordna oss. Det är det överbevisande ljuset som måste få sin rätta plats i ditt och mitt hjärta. Guds rike regerar över oss i det ljuset som kommer ifrån anden in i ditt och mitt liv. Det är det som gör Kristus till Herre över oss. Det är andens överbevisande ljus genom hans ord. När du och jag responderar på det ljuset och sätter det på dess rätta plats, så är det tro, det är lydnad och det är agapekärlek. Men inte nog med det, Guds rike förklaras vara ytterligare välsignelser. I Romarbrevet 14 och 27 så står det att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och i första Korinthierbrevet 4 och 20 så kan vi läsa om att det är Guds kraft. Så ljuset som kommer genom ordet som uppenbaras ger oss alltså alla dessa enorma skatter ifrån Gud. Och dessa skatter säger ju Paulus att han har i lerkärl. I lerkärl. Han är sig själv. Han är inte någon annan. Han försöker heller inte vara någon annan. Utan han förstår att ska Guds kraft bo i mig så måste jag formas av Gud till det kärl som han redan från början har bestämt. Så skatten är till för kärlet och kärlet är till för skatten. Förstår du mig rätt? Ljuset står det, eller hemligheterna. Det är hans egendom, alltså Guds egendom. Ända tills han av nåd väljer att vi ska få ta del av det. Nu ska jag slå upp femte Mosebok här och läsa 29 och 29. Femte Mosebok 29 och 29 för det här. Där står det att det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska kunna följa alla ord i denna lag. Och då kan vi ju förstå att det som är uppenbart, det måste ju vara ljus. Vi får ljus när Gud öppnar upp. Alltså himmelriket eller Guds rike. Det är en hemlighet ända tills vi av hjärtat lyder det ljus vi får. Då kommer ännu mer ljus. Och det står i Bibeln att Guds hemlighet är Jesus Kristus. Vi läste ju förut att vi likställde tre stycken ord. Vi likställde tro, vi likställde lydnad och vi likställde agape med varandra. För alla betyder att underordna sig en konung. Att bli överbevisad av en konung och att lyda och att underordna sig honom. Det betyder agape. Och nu ska vi läsa Johannes 14, 21-23 tror jag det är, va? 14-21 och 23. Och lägg märke till att här handlar det om ljus och här handlar det om agape. Och här handlar det om att vakta på hans ord. Och vi sa förut att det är inte bara vanliga torra bokstäver det här handlar om. Utan det handlar om ett ljus som kommer till dig och mig. Som klart uppenbarar vem Gud är. Det är det vi ska vakta. Den som har mina bud och håller dem, vaktar på dem. Han är den som älskar mig, agape. Och den som älskar mig, agape, han ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom. Och jag ska uppenbara mig för honom. Judas, inte han som kallas Iskariot, sa då till honom, Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss men inte för världen? Jesus svarade och sa till honom, om någon älskar agape mig så håller eller vaktar han på mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Alltså om du och jag underordnar oss och sätter det överbevisande ljuset på sin rätta plats så kommer du och jag faktiskt att få en belöning ifrån Gud. Nämligen manifestationen. Ännu mer ljus. Och det ljuset betyder att Jesus avtäcker sig själv genom sitt ord. Kan du tänka dig vilken välsignelse? Jesus avtäcker sig själv, visar sig alltså för dig och mig genom sitt ord. Världen, alltså kosmos, betyder också ordning. Och här ställs alltså ordningen i motsats till Guds rike och himmelriket. Så den som inte lyder Guds rike och underordnar sig ljuset, han är i världen och han är i mörkret och han är under ett annat ljus. Nämligen det ljus som kommer ifrån denna tidsålders Gud, står det om i andra Korinthierbrevet. Alltså det är ormen, det är Satan. Och hur väl man än vill så tillhör man faktiskt inte Gud om man inte lyder honom, utan man gör ormens vilja. Därför så måste vi tolka liknelserna om Guds rike och himmelriket så att ordet om riket måste vara det ljus som sås i hjärtat genom att anden överbevisar om Gud. Och det ska alltså föra oss ifrån denna världens ordning eller otro till en annan ordning, nämligen Guds rikes ordning, ordningen i tron, lydnad för det ljuset. Ljuset ska alltså upp på dess rätta plats. Andens ordning har en hörnsten att bygga på. Bara den som får andens överbevisande ljus och lyder detta ljus, han kommer till den hörnstenen. Bara den som underordnar sig andens överbevisande ljus kommer att komma in i hans vila, står det i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Och då vet vi att det handlar om förutberedda gärningar. Förutberedda gärningar. I Matteus 16 så vet vi att Petrus får ljus från himlen för att fadern själv uppenbarade sonen. Och Jesus sa till Petrus, som betyder flyttbar sten, att på denna klippa ska jag bygga min församling. Och så sa han att dödsriket ska aldrig övervinna detta. Han erbjöd sedan nycklarna till riket. Och vad handlar det då om? Jo, det handlar om att få mer ljus ifrån himlen så han ser vad som är bundet och vad som är löst, står det på grekiskan där. Med andra ord, få vishet ifrån Gud genom att få ljus som du underordnar dig. Och ju mer du underordnar dig detta ljus, ju mer kraft kommer att komma in i ditt liv. Det kommer att komma in rättfärdighet, det kommer att komma in glädje och en väldigt stark nåd. Ljuset handlar alltså om en ordning. Gud kommer att, om du lyder ljuset du får, att visa dig vad som kommer ifrån världen och vad som kommer ifrån Gud. Och det här är ju ett levande vittnesbörd för dig, för att vi har ju vandrat i alla fall i 20 år med Herren. Och har det varit problem, strul, någon gång, och vi har rest i många församlingar, så har Herren alltid visat att det här ska du akta dig för. Det här är från världen, det här kommer inte från mig. Alltid har han varnat oss för när det är någonting som är på gång som Elvor och jag bör akta oss för. Eller också får hon någonting i någon syn. Men han har alltid varnat oss för det på något sätt, att det här ska ni akta er för. Alltså om du och jag ska gå in i riket, så beror det på hur vi behandlar det ljus vi får från himlen. Och det står att fariseerna, de har ju tagit bort nyckeln så folk inte kunde gå in. De hade inte satt ljuset på dess rätta plats. Vi kan faktiskt illustrera det här genom att läsa liknelsen om såningsmannen. Matteus 13 säger att såningsmannen handlar om människosonen som sår ordet om riket. Alltså ordet om riket måste ju vara ett uppenbarat ljus som kommer in i ditt och mitt hjärta. Här finns det några som trots att ordet kommer blir totalt oberörda, oförvandlade. Jo, varför då? Jo, för man sätter inte det överbevisande ljuset på dess rätta plats. Man förhärdar sitt hjärta. Och då kan vi läsa i 1 Korinthierbrevet 2:12 någonting. Det är alltid en strid mellan vår gamla människa, vår gamla natur och den nya naturen. Det är efter köttet och efter anden. Och det är det här också i Korint, så vi läser i första Korintierbrevet 2:12. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som kommer ifrån Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Och vi läste ju förut i Apostlagärningarna 5:29-32 att det kräver lydnad om du ska få den anden som kommer ifrån Gud, för att han ska veta vad vi har fått av Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud, det kräver ju att vi underordnar oss det ljus vi får och lyder. Vi ska lyda människor mer, eller lyda Gud mer än människor, stod det där. Och så står det att detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan som anden lär oss. Det handlar om ödmjukhet då. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig eller själisk, som det står faktiskt, människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Alltså, en själisk människa är en sån människa som tillhör världens ordning, är förblindad av denna tidsålders Gud, kommer inte och kan inte ta emot Guds ande eller någonting som kommer därifrån, utan kommer på så sätt att förhärda sitt hjärta. Då vänder vi på bladet, och vad hittar vi väl där då? Jo, vi hittar att i liknelsen om såningsmannen så handlar det i ett hjärta där om törnen och tistlar. Och det hjärtat säger oss att den här processen som ska leda fram till det lydiga hjärtat har på något sätt stannat upp. Man lyder inte längre ljuset som man får, utan törnen och tistlar kommer återigen tillbaka till det hjärtat och tar över. Hur är det möjligt? Ja, det är därför Jesus i Markus 4, som handlar om den här liknelsen, lägger till några saker som är väldigt viktigt för oss att förstå. För det står nämligen så, och vi ska inte glömma nu, att ljuset är Guds ord som kommer till oss genom överbevisning ifrån anden. Det ska vi komma ihåg. Så läser vi Markus 4, 21-25. Så kommer vi att få se någonting intressant. Han sa också till dem: inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren eller på ljusstaken? Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. Hör du som har öron att höra med. Och han sa: ge akt på vad ni hör. Med det mått som ni mäter med skall det också mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall det tas också det han har. Alltså, ljuset som kommer till dig och mig, det tillhör ju från början Gud, men han ska uppenbara det för oss. Det är någonting som är fördolt, men när det väl blir uppenbarat så blir det ljus, och allt som är uppenbarat, står det i skriften, är ljus. Och det som är uppenbarat är sanningen. Och det ljuset och den sanningen som kommer till oss måste vi lyda, eller älska, agape. Alltså, med det mått vi mäter här, vilken prioritering det ljus som kommer från Gud in i ditt hjärta, vilken prioritering, hur mäter vi det ljuset? Alltså, mäter här menas hur viktigt tycker du att det ljuset är? Vilken prioritering har det? För mäter du stort, så att säga, så får du ännu mer ljus. Det här, den som har här, är alltså den som har den här pågående processen av rening, han som lever och vandrar i ljuset. Men den som inte har här, det är den som inte prioriterar Guds rike först, som inte sätter ljuset högst. Han kommer att stanna upp i processen och börjar dras tillbaka till världen igen. Och tistlar och törne kommer återigen att inta den personens hjärta. Han är den som inte har. Och för den människan, säger Jesus, kommer det att tas även det hon har. Alltså det hjärtat som inte längre underordnar sig sanningen, agape, kommer alltså att förlora det hon en gång hade. Bara en omvändelse skänkt ifrån Gud själv kan rädda den människan. Det står i Bibeln att strax innan Jesus Kristus kommer tillbaka så kommer också de falska profeterna att vara väldigt många och de kommer att ha ett speciellt budskap. Deras budskap kommer nämligen att passa in exakt med dem som slutar att underordna sig det här ljuset. Det står i andra Thessalonikerbrevet 2:9. Så kan vi läsa om den laglöses ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar den som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen, ljuset alltså, och älskade den, agape. Alltså de som inte underordnar sig det ljus som man fick. De som inte satte det ljuset på dess rätta plats på ljusstaken i liknelsen om såningsmannen. Så står det, så att de kunde bli frälsta. Alltså den som inte prioriterar det ljus som kommer till oss och underordnar sig det ljuset, han blir inte frälst. Och då står det i vers 11, därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så de tror på lögnen. Och blir dömda eller avskiljda. Alla dessa som inte trott. Där har du tro igen alltså. Underordnat sig ljuset på sanningen. Alltså det ljus som anden ger. Utan njuter istället av orättfärdigheten. Det här har ju med helgelse att göra. Det är ju helt klart. Alltså de som går förlorade har alla en gång fått det överbevisande ljuset från sanningen in i sitt hjärta. Men man har inte prioriterat det ljuset. Man har inte underordnat sig konungen. Man har inte älskat Jesus som han borde. Och det här låter ju som om det ska handla om de laglösa sen i Matteus 7. För där ser du också en massa falska profeter. Och sen i slutet så ser du en delning av en bred väg och en smal väg. Och där ser du ett helt gäng som talar om en Jesus som inte faktiskt är den rätte Jesus. Utan du ser när den rätte Jesus kommer så säger han, gå härifrån, jag har aldrig känt er, ni laglösa. Nu ska vi titta på Israel för att se om dess mönster stämmer med vad som händer idag. För det står att vi genom att titta på Israel ska kunna få varningar av Gud och se vad som händer idag. Det kommer alltså komma en prövning över Guds folk idag, precis som när han handlade med Israel förr i öknen. Och andra Petrusbrevet går vi till nu. Vi läser ifrån vers 1 och sen läser vi de två första verserna. Men också falska profeter uppstod bland folket, likväl jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förnekar den herre som har köpt dem. De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad. Och för enkelhetens skull så översätter jag nu de här verserna som de kan skrivas på grekiska, och som vi, och i alla fall jag tror, är den rätta andemeningen i det här budskapet. För där står att Gud kommer att handla med oss som han handlar med Israel för. Och jag läser i Jesu namn från vers 1. Jag översätter nu alltså direkt från grekiskan, om du undrar vad det är för översättning. Precis av samma skäl som Gud förr sände falska profeter till folket för att testa deras agapekärlek, så kommer Gud igen i denna tid att sända falska profeter och lärare in bland Nya testamentets folk för att testa dem om de älskar agape honom. Dessa falska profeter kommer att införa läror som splittrar och leder till fördärvet för dem som följer dem. Dessa läror kommer till slut att leda dem så långt bort från Herren att de till slut inte kommer att ha honom som herre i sitt hjärta, och därför heller inte i sin mun. Vers 2. Det kommer att vara flertalet av dem i kristenheten som kommer att följa dem ut ur Kristus, står det faktiskt på grekiska, ex. Alltså man går ut ifrån att det här överbevisande ljuset kommer, va? Och så står det att man går in i världen. Man går ut ifrån Guds rike och in i en annan ordning. Man går ut ifrån ljuset och in i mörkret. Och när de följer den här nya vägen så kommer de i sitt förblindade tillstånd till och med att tala illa och förnedra den gamla goda vägen. Och då talar jag om korsets väg och hur viktigt det är att vi går den vägen. Vi ska ta och läsa några verser här ifrån gamla testamentet. Vi går till femte Mosebok 13 ska vi läsa. Där står att om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret verkligen inträffar varom han talade med dig om och sa, låt oss efterfölja och tjäna andra gudar som ni inte känner, så skall du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty Herren er Gud sätter er därmed allenast på prov för att förnimma om ni älskar Herren er Gud av allt ert hjärta och all er själ. Det ordet är synonymt med agape. Att vi underordnar oss det ljus som vi har fått, alltså. Och sen står det i vers 4. Herren er Gud ska ni efterfölja. Honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla och hans röst ska ni höra. Det kommer ni ihåg i såningsmannen, va? Ni ska höra och vi ska förstå och vi ska göra. Och det är den hebreiska uttydningen på att höra, shma. Det betyder egentligen tre saker: att lyssna, att bli övertygad och att göra. Och precis som i andra Thessalonikerbrevet så säger Gud här i gamla förbundet att under och tecken kommer att komma som bekräftar den falske profeten och hans handlangares visioner. Om det nu handlar om att bli många i församlingen eller vad det nu handlar om. Jag vet inte vad Laodiceas visioner handlar om, men i alla fall lägg märke till det, att där ser man att människorna tycker att man har lyckats alldeles förträffligt med sina visioner Hela församlingen är full av folk, men Jesus Kristus står utanför dörren. Det tycker jag är väldigt allvarligt. Och lägg märke till vad han säger. Om ni inte hör så riskerar ni alltså att bli utspottade ur hans mun. Man hade kallnat. Precis som det står i Matteus 24 så kommer dessa falska profeter att göra att agapen kallnar. Hos de flesta står det till och med där. Och det är skrämmande, men det betyder att ljuset som kommer ifrån den helige ande till dig och mig när vi läser och ber om att få ljus, kommer vi inte längre att underordna oss på grund av dessa ormar till falska profeter som kommer att säga, skulle då Gud ha sagt? Skulle då Gud ha sagt? Det kommer alltså att komma prövningar av olika slag, och den senaste tiden så tycker jag mig ha hört från flera håll. Min fru Elvor, vi hade ju funderingar här den 26:e i 9:e. Eller om det var den 25:e i 9:e, där Elvor hade en dröm om vatten. Den som kommer, det talar ju om prövningar av olika slag. Och de som älskar honom kommer att få kraft att klara av dessa prövningar. Men de som inte älskar honom, de otroende, alltså som inte underordnar sig ljuset, kommer att dras med i en tågtransport ut ur klipp in i världen, och den resan kommer att sluta i ett stort stup. Och Herren visade att det kommer att ha med Rom att göra, precis som David Wilkerson profeterade. Så tror jag att världskyrkan kommer att komma med bland annat påven i centrum. Och det här, det kan snart bli en möjlighet i ett Europa som går emot en politisk pyramidstyrning genom att Lissabonfördraget kommer att sägas ja till. Och det skulle inte förvåna oss för 5 öre att strax efter den tidpunkten så kommer Vatikanen att kräva en massa makt, och att deras Jesus, om du nu förstår mig rätt, kommer att på något sätt påverka utvecklingen i Europa. Och då kommer alltså en katolsk påtryckning. Vi ser det redan. Att man vill bestämma mer och mer, och troligen så kommer denna uppväxande världskyrka att sätta upp ett råd som kommer att bestämma hur du och jag får tro, vad vi får säga och inte säga. Och det blir så levande för mig detta, Apostlagärningarna 5, och vi läser från 27 till 32 igen. För jag tror att detta kommer, och det är en bild på vad de första apostlarna fick möta och som vi kommer att få ställas inför. När de nu fördes bort ställdes de inför stora rådet, och översteprästen förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni följt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni har hängt upp på trä och dödat. Men med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Här sitter ju alltså Sanhedrin, ledarna för judarna på den här tiden, lagexperterna, de högsta religiösa ledarna, och jag tror att mycket snart kommer vi få komma inför ett annat råd, ett kristet råd, sammanslaget av en världskyrka vars topp kommer att sitta och bestämma vad du och jag kommer att få tro, att tro på. På den här tiden var det alltså så att man blev utestängd. Synagogorna på den här tiden var ju i varenda stad. Och de bestämde, kan man säga, den sociala tryggheten i just den staden. Och blev man utestängd ifrån den här tryggheten, så hade man ju ingenting att liksom falla tillbaka på. Man vart så gott som, man vart bannlyst med andra ord. Och det var ju det som drabbade den där blinde killen, ni vet, som blev helad i Johannes 9. De blev ju livrädda att de skulle bli på något sätt stöta sig med dessa fariser här. Och bli utestängda ur synagogan. Det står här ifrån vers 9:22, Johannes 9:22 står det: redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Därför gav hans föräldrar detta svar: han är gammal nog att svara för sig själv, fråga honom själv. Så detta var det som gällde i synagogorna runt om i Israel, att den som bekände Jesus vara Messias, han blev alltså utestängd. Han blev utestängd från ekonomin, han blev mer och mindre utestängd från samhället. Och vi har ju svaret i hand i Uppenbarelseboken 13, när vi profetiskt varnar för att det här kommer att ske igen. Och där på den där toppen och med i den här organisationen, så kanske det kommer att sitta, ja, några av dem du känner, vad vet jag. I alla fall kommer det att handla om att de som kompromissar med ljuset kommer att komma in i detta system. Vi går till Uppenbarelseboken 13 och då läser vi då om detta vilddjur som ska få makten här. Världskyrkan, står det, kommer att ha makt i 42 månader och det blir 3,5 år, eller 1960 dagar ungefär. Det kommer alltså att vara ungefär den tid som är kvar från förödelsens styggelse upphöjs ända tills basunen ljuder ungefär. Och det står om det andra vilddjuret här att det får dess förstas auktoritet. Och här står det ju att det är ormen, Satan alltså, som ger vilddjuret dess auktoritet. Men ormen får ingen makt alls om den inte blir given honom som har all auktoritet, nämligen Jesus Kristus, Guds son. För i Matteus 28 på missionsbefallningen så säger han att mig är given all makt i himmelen och på jorden. Och det betyder auktoritet. Auktoritet, alltså delegerad makt. Vem har all makt då? Jo, det har fadern, och fadern delegerar all makt till sonen. Och därifrån måste det komma en delegation till, alltså ormen får tillåtelse av Gud att agera en mycket kort tid. Och vi läser i Uppenbarelseboken 13 så här: och jag såg ett annat vilddjur stiga upp i jorden. Det hade två horn som ett lamm, men det talade som en drake. Ett lamm, det handlar om Jesus. Och en drake, det handlar om en orm, så att säga. Och det här handlar om en falsk kristendom, skulle jag tro, som använder Jesu namn, men som inte har hans lära eller hans ljus. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det, och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. För alla som nu kan den babyloniska, så att säga, vad heter det, mysteriet, vet, nu säger jag bara som en liten parentes här, att Nimrod, som startade Babylon, han dog, och man säger att man styckade honom, och himmelens drottning, alltså hans fru Semiramis, påstod sedan att den son som föddes, Tammuz, var Nimrods inkarnering, alltså solguden. Och det finns faktiskt en kyrka som har fört in hela detta system. För Tammuz har nämligen födelsedag den 25 december. En liten ledtråd vad jag tror den här texten menas. Det babyloniska mysteriet alltså. Vers 13 här. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken de har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde, fick liv igen. Och den fick makt att ge livsand åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika, fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han kan räkna ut vilddjurets tal. Det är en människas tal och dess tal är 666. Och jag tänker inte spekulera ett smack i vad det här kan vara. Det finns en del saker som tyder på att det faktiskt har med EU och saker och ting där att göra. Vissa titlar som delades ut i EU fick talet 666. Jag tror inte vi ska titta så mycket egentligen över den här stora världsledaren. Han kan nog tvinga igång en massa saker. Men det står i vers 14 här att de som blir bedragna av det här religiösa vilddjuret då, det är de som bygger hus permanent, står det på jorden i grundtexten. Det där tänkte jag, för det är ju ett slående motsats till de troende som är som pilgrimer och bor i tält och räknar sig själva som främlingar på jorden, står det i brevbrevet bland annat. Vi är ju pilgrimer och vi är ju alltid på väg, och det är en sån skillnad mellan oss och de som bygger hus permanent på jorden. Och vi har tagit upp i ett annat bibelstudium, i andra Petrusbrevet. Jag tror det är 3. Andra Petrusbrevets tredje kapitel. Där slutar det med vers 17. Därför mina älskare, då ni redan vet allt detta på förhand, var på er vakt så ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Och det måste ju handla om det stora avfallet som kommer ungefär vid samma tid som det här vilddjuret kommer att komma till makten. Och då är det intressant att studera att det verkar ha med Jesu återkomst att göra. Och det kommer också att handla om denna jorden. Och ni vet ju naturen och allt det här som vi försöker rädda. Och goda gärningar och allt det här som vi försöker att ha. Och det har blivit mer socialt nu än att lyda Jesus. Har ni märkt det? Då ska vi se vart vi var här då. Den falske profeten och hans falska profeter får alltså auktoritet att göra under och tecken och bedra dem som lever för det jordiska. Och det är ju vad andra Thessalonikerbrevet 2 och Petrus, andra Petrusbrevet 3 handlar om. Och det ser ut som om det handlar om en falsk Jesu återkomst. Och det kan du också se i Matteus 24. Och det säger också Sven Reichman att han tror att det handlar om en falsk Jesu tillkommelse. Det här med att tillbe vilddjurets bild och att det sitter en så att säga en världskyrka på toppen och dödar människor som inte det till ber denna bild. Det har väl hänt redan i historien, för det var så var det ju under inkvisitionen. Då satt ju de katolska ledarna i domstol och bestämde död och pina över dem som inte tog emot deras eukaristik eller deras eucharistic Christ. Alltså deras Jesus. Tydligen så finns det en annan Jesus. Och vi har här evangelisten, han är evangelist som brukar evangelisera för katoliker. Han har ett väldigt hjärta för dem. Och han tror faktiskt att vi kan få komma tillbaka igen till dessa tider. När vi får ge vårt liv om vi inte tillber denna eukaristi. Och här kommer ett klipp med Mike Gendron.
We have about 3 minutes left, and Roger Oakland sent out a news sort of alert this past week, papal Eucharistic exhortation, and he says that the following article confirms that Pope Benedict XVI is dedicated to carrying out the new evangelization program, as was his predecessor. What is important here is that, according to the Pope, there is no unity with Rome unless the separated brethren come home to Rome. Help us understand that, and again, running very short of time.
Well, Jen, the Eucharist is the central focus of the Roman Catholic Church. Not only Pope Benedict, but John Paul II esteem the Eucharist as the central figure of worship, and oftentimes, as you know, the Catholic Church is encouraging all Christians of other denominations to come home to Holy Mother the Church for the fullness of salvation. They say that unless we have the Eucharist, then we do not have the fullness of salvation.
So you and I are separated brethren?
Yes, we used to be called heretics prior to Vatican II, but Vatican II put an emphasis on ecumenism, which is unification of all Christians under the power and influence of the Pope. And so they knew it would be hard to woo us back to Rome by calling us heretics, so they now classify us as separated brethren. In other words, that we belong to Christ, but we just don't have the fullness of salvation until we come back and consume the Eucharist.
Okay, but then what do you think that the Church of Rome will try to do to win the separated brethren back to Rome?
Well, there's a lot of things going on right now. The emerging church movement is leading people back home to Rome because there's a denial of the absolute truths of Scripture in there. And so when you don't have absolute truths, then you can enjoy the experience of fellowshipping with other people of false denominations, such as the Roman Catholic Church. And that brings unity. It's whenever you suppress doctrinal truth, then you have unity as a result. But I might just say that we know in the book of Revelation that there would be an image that the Antichrist forces the world to worship. And this is pure speculation, but with the great emphasis on the Eucharist today, isn't it quite possible that that image that the world is forced to worship is actually the Eucharist?
Och nu ska jag läsa ur synen om den kommande världskyrkan som David Wilkerson skriver i synen 1972. På sidorna 66 till 68 kan vi läsa så här. En världsomspännande superkyrka bildas genom en union med liberala ekumeniska protestanter och den romersk-katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka kommer att bli andlig bara till namnet. Man använder fritt Jesu namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla människans behov. Och man kallar folk till ett förnyat intresse för de sociala problemen, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö får vi se en underlig kedja av händelser som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ledarna och kommer att få sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckning på Rom som i sin tur kommer att göra eftergifter. Man begär inte att dessa ska betrakta den helige fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protesterna kommer istället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare. Jag menar inte att påven eller någon annan kyrklig ledare i denna superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga oss i det här ämnet och nu är inte tid att spekulera i det. Jag ser nämligen något annat som skrämmer mig. Jag ser en armé av karriärmänniskor inta de mest inflytelserika posterna i denna superkyrka. Många av dessa kommer att vara ogudaktiga, antikristliga och besatta av tanken att denna superkyrka bara måste bli en politisk maktfaktor. Stark nog att utöva påtryckningar mot dem som opponerar sig mot den. Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk, kärlek och försoning så kommer mutkolvarna under dem att plåga och förfölja de religiösa organisationerna som motsätter sig deras ledarskap. I början går man försiktigt tillväga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie- och forskningsprogram. Sen följer gemensamma företag utan förpliktelser från något håll. Men liberala protestantiska ledare från England och USA förenar sig med liberala katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett ekumeniskt mirakel. Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta. Men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt. Och Herren har redan på olika sätt visat både oss och andra att vi är på väg mot Rom. Ja, inte alla förstås, men de som inte böjer sig under Kristi ljus och herravälde kommer att dras samman. För det står i andra Thessalonikerbrevet att villfarelsens andemakt kommer att släppas lös. Och jag tror inte det hjälper med massa ord, utan vi måste ha inre kraft ifrån Gud om vi ska kunna stå emot det här. Vi måste stå i sanning, vi måste vara renade i hans blod. Därför så dröjde det så länge innan jag talade in det här. Jag kände att det här budskapet om avfallet inte bara får vara ett tal om att människor liksom går förlorade, utan att Gud kommer att komma med sitt ljus och vädja och varna och beröra oss, så att vi inte följer med i detta tåg som har startat och på väg mot den stora staden Rom. Och vi kan även höra Jerry Potter nu nämna om den uppenbarelse som han fick av Herren när ogräset kommer att samlas samman i ändetiden. Gud välsigna er nu. I Jesu namn. Amen.
Now, we've already talked about the tear.
Vi har redan talat om ogräset.
And he said, let them grow together.
Och han säger, låt ogräset och vetet växa upp tillsammans.
Till the time of harvest.
Till dess att skördetiden kommer.
And then he said something I want you to pay attention to.
Och sen säger han någonting som jag vill att du ska tänka extra på.
Now, I'm speaking prophetically this morning.
Jag talar profetiskt den här morgonen.
Because God told me this was going to happen.
Därför Gud har sagt åt mig att detta kommer att hända.
Now you can write it down.
Du kan skriva ner det.
You say I said it.
Och du kan få citera mig. Säg att jag har sagt det.
Not because it come from me.
Inte som om det kommer från mig.
But it come from the Lord.
Utan från Herren.
He told his servants.
Han sa till sina tjänare.
He said, don't pull the tares out.
Ryck inte upp ogräset.
Lest you destroy the wheat with it.
Därför att då förstör ni också det riktiga säden.
But let them grow together.
Utan låt dem få växa tillsammans.
Until the time of harvest.
Till dess att skördetiden kommer.
Verse 30.
Vers 30.
And I will say to the reapers.
Och jag vill säga till skördemännen då.
Gather ye together first the tares and bind them together.
Att samla först ihop ogräset och binda i knippor.
And burn them.
Och bränna upp dem.
But gather the wheat into my barn.
Och samla sedan in vetet i min lada.
Now he said, gather the tares first.
Alltså, först ska du samla ihop ogräset.
I want you to think what this means.
Vad betyder detta, tror du?
The ramifications of it.
Vad betyder det?
The coming together of the tares.
Att ogräset församlas först.
God showed me something about the end of time.
Gud visade mig någonting om ändens tid.
Just before the Antichrist is revealed.
Att strax innan Antikrist framträder.
You're going to see the tares coming together.
Så ska du få se ogräset samlas ihop.
They will be drawn together by what they believe.
De kommer att samlas och dras samman på grund av sin gemensamma tro.
God told me that there are going to be two revivals.
Gud sa till mig att det kommer bli två väckelser.
There is going to be a revival of the tares.
En ogräsets väckelse.
And it's going to seem as if a multitude of people have come into the kingdom of God.
Och det kommer att se ut som en hel massa människor har kommit till Guds rike.
But that revival will come first.
Men den väckelsen kommer först.
There will be a second revival.
Och sen kommer en andra väckelse.
Of the unity of the wheat.
Då vetet samlas.
And the wheat will come together.
Då kommer vetet samlas ihop.
But now listen carefully to me.
Men lyssna noga nu.
The one revival is going to be superficial.
Den första väckelsen kommer att vara på ytan.
And it is going to be the gathering of the tares.
Den kommer vara ytlig och den kommer bestå i att ogräset samlar sig.
And when the Antichrist is revealed.
Och när sedan Antikrist uppenbaras.
He's not going to say I am the devil.
Så kommer han inte att säga, se på mig, jag är djävulen, jag.
He is going to say that he is Christ.
Utan han kommer säga, jag är Kristus.
And those that have followed the doctrine of themselves.
Och de som har följt sina egna läror.
And their self-life.
Och sitt egen liv och jagets liv.
Are going to believe that he is Christ.
Kommer ta emot honom som Kristus.
And they will be drawn to him.
Och dras till honom.
But those who have followed the Spirit.
Men de som har följt anden.
Are going to know that he's not the Christ.
Kommer att förstå att han inte är Kristus.
And they'll be drawn together in unity.
Och de ska dra samman i enhet.
Now, Jesus said, let him that has ears hear what the Spirit is saying.
Jesus sa, den som har öron han hör vad anden säger.
These people are going to make up a group of people.
Och dessa människor, de kommer att samlas ihop. Och de kommer att beteckna det stora avfallet. Det är det som är det stora avfallet.
Jesus said, except there be a...